Jag tänkte att vi skulle prata om skrivande idag.
Mm-hmm. Men det borde jag kunna något om.
Ja, det var det jag tänkte. Det här är ju någonting som du är väldigt bra på. Och jag inte är så bra på. Och jag tänkte bara inleda lite kort här. Men det här är djupt, djupt gåtfullt för mig. Och jag tänkte att du skulle hjälpa mig här lite grann faktiskt.
Ja, då måste jag acceptera den verklighetsbeskrivningen att du är dålig och jag är bra. Men
kan vi göra det för stunden då? Mm, vi gör det. Om vi säger så här, jag ska utveckla det här lite längre fram. Men om jag börjar med att säga att när jag sitter i till exempel en sån här podd eller i en radiostudio eller står på en scen eller håller ett föredrag, så känner jag att jag är mig själv. Alltså jag tycker inte jag spelar, eller till och med när jag är i en tv-studio, jag tycker inte att jag spelar teater. Jag tycker inte jag går in i en roll, utan jag tycker jag är mig själv. Ofta sannare än vad jag är mot mig själv i vardagen.
Mm.
Jag tycker inte alla gånger, men ofta att jag får fram någonting genuint och också någonting som jag lyckas förmedla till andra. Jag når fram. Men när jag skriver, så är det inte jag.
Det här får vi bena i då.
Jag tänkte det.
Vi säger välkomna då till lyssnarna till Två män i en podd med Erik Schüldt och Dan Schelin. Och som just sänds i samarbete med Expressen Kultur. Alltså, jag kan inte tala för alla, men det finns ju någonting i språket som är ju att det är inte du. Det språket är inte riktigt har inte det ett till ett förhållande mellan dig och liksom någonting än sig självt. Så att, och min kanske fascination för språket bottnar just i där. Det börjar som en frustration och en ilska över att det är inte så fallet. Och snarare en vilja att ta kontroll över någonting som är okontrollerbart. Där började jag muntligen tycka att det fanns njutning i att vara förberedd, skriva, liksom memorera och sen kanske inta en scen och berätta, för jag har kontroll över språket som är far runt, någon slags förrädisk form av verklighetsförvrängande element annars. Liksom. Typ text, bara, det är ju klassiskt att jag hade ganska många sådana här tankar som barn har ganska ofta, men man kan ha i olika grad, typ att Man får skjuts hem med mamma från någon kompis eller, sådär, eller någonting trött, och så säger mamma, nu ska vi åka raka vägen hem. Och så svänger hon vänster i korsningen, fast raka vägen hem, det vore ju rakt över fältet, ungefär så. Vadå raka vägen hem? Det här är ju inte raka vägen hem. Alltså, vi svänger ju. Och man får panik, blir tokig på det här typen av språket inte fäster mot verkligheten, så att säga. Uh-huh. Och jag brottas tills jag är 20 år med så här, nej, kanske inte 20, men långt upp idag med poetiska vikingarnas sång, just dina guldbruna ögon så blå kan de aldrig mer bli. Jag blev tokig på när jag var liten. Vadå? Hur kan de mena? De sjunger fel, det är fel. Så att säga. Det här tyder på en upptagenhet vid språket som är ganska vanlig hos författare, blivande författare, så att man vill, det är något skevt. Så det är inte, så tvärtom då skulle jag säga att din förutsättning av att du vill, eller så att säga, förutsatt att det ska vara du, det är så att säga det, ja, där klämmer skon. Det är inte så att du inte är du när du skriver, för det är du någonstans all. Inte ens Karl-Ove Knausgård är sig själv annat än i det tillfälliga rum där han skriver just då. Sen när han stänger av datorn och då går han hem och då går han faktiskt ut och är en annan Karl-Ove till viss del. Hur så att säga sanningsenligt han än försöker, så att säga, så skapar ändå språket någonting annat. Det skapar sig självt, och det är det som är lite grann också magin.
Men det som jag då tycker är märkligt är att det som oftast skapas när jag skriver är så intetsägande och tråkigt. Alltså, jag har ju berättat tidigare om hur jag stod framför klassen i mellanstadiet och berättade om de här nallarna, och det där kan ju vara någon typ av tecken på att jag ändå har en förmåga att, vad man då säger, inta en scen.
Mm.
Och det här vet jag, kommer ihåg, liksom, jag sysslade mycket med så här levande rollspel när jag var liten, och ibland jag spelade ofta präst, och då så kunde jag liksom ställa mig upp i liksom leken och hålla en predikan, och folk efteråt kom fram och sa så här: wow, alltså, du hade verkligen övat länge på det där. Nej, så jag bara improviserade. Så jag hade en förmåga liksom, men på samma sätt som det har gått lätt för mig att tala, så har det varit svårt att skriva. Jag kan inte minnas någon gång att någon har sagt till mig under hela uppväxten att jag skriver någonting som är bra.
Mm.
Alltså, man höll ju på i skolan att skriva uppsatser och jag menar, jag hade väl också lite författardrömmar och sådär, men aldrig någonsin att jag skriver någonting där folk blir liksom hänförda eller att det ens når fram.
Mm.
Det är alltså någonting som fattas när jag skriver.
Alltså, förvisso om jag ska, det kan nog, alltså, jag kan känna igen mig, jag har ju en dröm eller att jag har haft om att skriva poesi, men där är det, där känner jag igen mig i den lite grann beskrivningen som du gör, att det blir lite grann som att de här orden blir som slöa kylskåpsmagneter som bara liksom far ner på botten, det finns ingen anledning till att just ordet ska stå just där, så att säga. Jag hittar inte, jag kan inte naila det liksom sådär. Om jag själv ska skriva. Därför tycker jag om att läsa poesi. Men, en aspekt av det du säger, det är ju faktiskt att det har ju snarare att göra med att du har en talang åt det muntliga. Inte att du fallerar på det skriftliga. Utan det skriftliga, det kan vara som det är, men du har en talang att med ton och tilltal och timing, med kroppsspråk, med närvaro och alla den typer av saker som hör till det muntliga framställandet finns och i dig naturligt när du talar, så att säga. Men det behöver inte, om man skulle skriva ner vad du säger så ser det banalt ut potentiellt. Jag har brukat ta två exempel på det här, när jag intervjuade, under samma dag intervjuade jag författarna Carina Rydberg och sen P.O. Enquist inför samma publik på en scen med live-inspelning på tv. Och alla som var där sa efter de som var där i rummet, inklusive producenten och såna här saker, som sa att ja, P.O. Enquist-samtalet gick ju jättebra, men Carina Rydberg, hon sa ju ingenting vettigt alltså på en timme, så att säga. Det var oj oj oj, men så. Däremot tittarna sen som tittade på programmet, de tyckte precis tvärtom, att Carina Rydberg-samtalet var fantastiskt. P.O. Enquist var okej, men det var fantastiskt. Och då tänkte jag efter, började kolla noga, vad var det som hände här egentligen? Och tittar man på att man skrivit ner samtalet, så att säga, vad P.O. Enquist svarade så här, muntligen, vad han sa på mina frågor, så var det briljant. Det var klockrent. Vilka visdomar, så att säga. Medan Carina Rydberg var mycket tvekande och jag har inte tänkt på, så här, på sin Stockholms. Men hon och jag hade en väldigt bra kroppslig kontakt. Någonting var i rummet som bara upplevdes av de som var i rummet, som gick fram, men även gick fram i tvn. Så att det var en kontakt helt enkelt. Medan P.O. Enquist-samtalet var folk sådär, ja, det var, han var proffsig, men det var inte så mycket liksom mer än så. Så det är ett typ exempel på att vad du säger spelar mindre roll egentligen i vissa sammanhang än hur du säger det. Det är ju också, tänk sig, när man hör skjutjärnsreporter, så här, K.G. Bergström till exempel, som ju var berömd för att han var skjutjärnsreporter. Han var jättemesig. Han ställde urmesiga frågor.
Hur blir det med höstbudgeten nu då?
Han såg arg ut. Ja, det var inte så svårt att säga hur det blir med höstbudgeten. Det ville vi gärna berätta om. Ja. Men han såg arg ut och sa i ton, fast alla trodde att det var det. Däremot en sån lismig typ som Erik Fichtelius till exempel, med sin liksom päronformade kropp och liksom sådär. Han ställde riktigt elaka, vassa frågor. Men han gjorde på otroligt liksom vänligt sådär sätt. Så att folk trodde att han var en mjuk. Så att vi blir väldigt lätt duperade av det här kroppsspråket. Men jag tror snarare att vi kan börja där, att du har den talangen, så att säga. Den kan du ju vara glad över att du har.
Ja, det kan jag väl säga, att den talangen tycker jag väl att jag har. Alltså när jag intervjuar, jag har gjort så många intervjuer så att jag intervjuar nästan inte på innehåll längre. Alltså precis det som du försöker ringa in här, vad folk säger, utan det är tonfallet som är det viktiga.
Mm.
Alltså om man når hos den andra ett område som är nytt och outforskat, så hörs det i rösten. Och då spelar egentligen ingen roll vad det handlar om. För det här nya och outforskade och lite laddade, det går fram på något sätt.
Mm.
Men för mig, alltså det traumatiska i det här, det accelererar ju när jag börjar på journalisthögskolan då. När det är så otroligt mycket skrivuppgifter. Första terminerna innan vi kom fram till radiokursen, där det gick bättre, det var ju att de här skrivuppgifterna gick så fruktansvärt dåligt. Alltså jag tyckte verkligen att jag var sämst i klassen, och på något sätt så var jag väl det. Alltså jag tyckte inte jag fick till någonting. Och sen så kom då radiokursen och det gick det lite lättare, så lyckades jag erövra det mediet. Men sen så hände en annan sak. Det här är lite pinsamt att erkänna, men det är väl lika bra att göra det, i och med att det är en sån ärlig. En podd som ska vara väldigt ärlig. Alltså, vad ska man säga? Om man jobbar som journalist och så är man lite profilerad och så går det hyfsat bra, då skulle jag säga att förr eller senare så kommer någon ringa från ett förlag och säga, du har inte tänkt på att skriva en bok. Mm. Det här har hänt mig väldigt många gånger.
Mm. Grattis.
Ja, tack. Ja,
det har aldrig hänt mig faktiskt.
Men det är väl, jag vet inte om det, ja, det kanske är ny för mig, men för mig har det hänt många gånger. Och jag tror att jag har haft under en 10-12 års period 3 bokkontrakt.
Mm.
Liksom signerade, och det betalas ut lite förskott, inga stora summor, men liksom man har varit på banan och nu ska det här manuset levereras. Och sen så har jag liksom tagit lite tjänstledigt och suttit och skrivit, och så har jag lämnat in i alla fall 2 helt färdiga manuskript då, på alltså 150 A4 ungefär.
Mm.
Varje gång händer samma sak. Det håller inte.
Nej.
Det är inte tillräckligt bra. Och jag, förläggaren, ser det och skruvar lite på sig och säger, ja, det här, ja, får nog jobba lite mer på det här innan vi kan publicera det.
Men är det skönlitterärt du har skrivit?
Det är lite både och, skulle man kunna säga. Liksom, formen har inte varit helt given. Det har ju varit lite, någon typ av gränsland.
Mm.
De här, det har varit lite olika liksom, försök. Och det här har hänt så många gånger nu. Så att jag undrar vad felet är. Liksom.
Mm.
Jag har satsat, jag har vetat vad jag vill berätta, men jag ser själv när jag är färdig att klart man skulle kunna ge ut det, men ingen skulle bry sig.
Mm.
Det är inte laddat. Nej. På det sätt som en text behöver vara för att bli älskad. Mm. Eller för att kommunicera. Laddningen finns inte där.
Nej.
Och det här är för mig ett mysterium.
Det är ju jag har ju ägnat stora delar av mitt yrkesliv åt att propagera ungefär som att alla kan skriva liksom, att och det är ju för att jag tycker i grund och botten att skrivandet är den mest demokratiska av konstformer, så här, du måste inte vara bra på personporträtt eller en ekvilibrist. Du kan skriva essäistik, du kan ha bra sittfläsk, du kan vara insnöd på akvariefiskar, du kan fortfarande liksom kommunicera, det går liksom att jämfört med musiken, du måste vara musikalisk, det spelar ingen roll om du håller och sitter med 10 000 timmar med den där fiolen liksom. Ja, du kommer kunna traktera den på en födelsedagsfest ungefär, men du måste ha musikalitet i det. En målare måste också kan bli teknisk, det finns ju ett överflöd av tekniskt duktiga människor som kan måla, men de saknar någonting liksom, så att säga. Och jag har alltid tyckt att skrivandet är mycket demokratiskt. Det finns, du kan berätta om ditt en hemsk upplevelse, som det kan vara självbiografi, alla liksom boken för oss som fick en flygel i huvudet och blev av min arm, och det här är min berättelse, såna saker. Det finns en liksom en litteraturen välkomnar. Det finns en stor grupp av människor, men när det kommer till liksom den konstnärliga litteraturen så har jag väl faktiskt börjat så att säga, ja. Det låter ju hemskt, men jag kan ju faktiskt säga det för att jag saknar nästan alla andra goda egenskaper för att vara en bra författare. Kanske behöver 20-30 olika egenskaper som jag tror kan vara bra, liksom koncentrationsförmåga, sittfläsk, självkänsla, självförtroende är också jätteviktigt, tror jag. Livserfarenhet kan till exempel vara bra så småningom liksom. Men man kommer inte runt. Jag kommer inte runt längre, jag börjar bli 40-50. Jag kommer inte runt ordet talang längre. Det går inte. Mm. Och talang kanske är lite grann det du säger, att texten behöver bli laddad med någonting. Och det är ingenting. Det är en sak jag är säker på, det är att jag har lite talang. Jag har ingen aning om hur det går. Jag känner mig som en urgotill. Jag känner mig som han i bästa stunder, typ där, vet du, nu inga övriga jämförelser, men det finns en sångare som heter Michael Bublé. Som är så här, han börjar en kanadensare liksom, han kan spela en julskiva nu och sådana saker. Han har Alltså han, liksom, han ställer sig upp på en bar i Ottawa med sin gitarr och som alla andra liksom, och sjunger. Men han har en fruktansvärd röst, en fantastisk röst. Den bara liksom, den hade bara placerat en innebandykilles kropp liksom, ungefär som att långtrådda chaffis här plötsligt kan dyka upp i Talang och vinna det liksom, för att de är liksom, ja, I'm sorry, han har det, eller hon har det, så där. Ja, så att jag kan inte, jag vet att jag har en förmåga att, utan att jag vet om det, att suga upp saker och ting, så hamnar det i den här texten. Även om jag ska beskriva någon som bara öppnar en kylskåpsdörr, så kan inte, det är någonting som händer förhoppningsvis i det där, så att det blir någon form av akut över det. Men sen är jag jättedålig i övrigt, så att säga, taskig själv. Men allt sånt där som man inte behöver, som man behöver liksom. Men,
nej, men det är sant, det kanske är som sångröst, för där, jag har upplevt lite samma sak där. Jag gick ju musikskola och spelade i band och sjöng i kör och höll på. Och jag var lite sådär låtskrivare, jag gjorde väldigt, väldigt mycket musik. Men när jag själv sjöng in den, liksom, vilket jag var tvungen att göra på någon typ av demoinspelning, så hörde jag ju på min egen röst att nej, men det här kanske var en bra låt, men den som sjunger har ingen intressant röst. Mm. Alltså min egen sångröst är inte intressant. Det kommer aldrig, skulle aldrig slå. Alltså jag skulle kunna ägna resten av mitt liv åt att försöka sjunga in saker. Ingen skulle vara intresserad. Däremot så tror jag då, i och med att jag jobbar med min talröst, så tror jag att den har väl vissa kvaliteter. Det måste den ju ha, annars skulle jag inte kunna försörja mig på det. Men bara då det här lilla skiftet från den talade rösten till den sjungna rösten är också ett magiskt steg. Jag kommer ihåg, jag gjorde ett samtal, det var före coronan, det var så himla skönt. Man hade massa samtal med folk på museer och i kyrkor och sådär, men det finns en jazzsångerska som heter Isabella Lundgren det var på ett museum i Lund, så hade vi ett samtal, hon och jag. Och så satt vi vi satt i en bar innan och drack en läsk. Och vi skulle bara byta några ord om vad vi skulle prata om och lägga upp kvällen liksom. Och hon satt och pratade och jag satt och pratade, och så sa hon någonting, ja, men det är ungefär som när jag sjunger den här låten. Och så började hon sjunga, och så sjöng hon, jag tror hon sjöng kanske 5 sekunder, och direkt så var det så här, en fantastisk röst. De 5 sekunderna, bara hon switchade från talrösten till, det är inget fel på hennes talröst, men sångrösten var liksom, och det var nästan som mina ögon började tåras, bara för att hon typ citerade i ett samtal, citerade hon en liten fras ur en sång som hon sjöng 5 sekunder. Och direkt så var det som att tiden stod stilla, för att det var så, det fanns så mycket laddning.
Och det var någon annan person delvis, var det väl i
det var, någon bemärkelse? Ja, precis. Det var det också, att hon korta förvandlades.
Ja.
Och den här, det betyder att det finns. Jag håller med dig, jag är helt övertygad om att talang är någonting närmast magiskt. Och då tänker väl jag sådär att jag borde väl, varför sitter jag här och kämpar och försöker skriva någonting när det är så svårt? Varför inte bara göra någonting som går lätt?
Alltså vill man skriva någonting, så att säga, det är ju inte så att porten är stängd till en, tror jag, till litteraturen, det vill jag inte tro, men det finns ju vägar runt. Det finns ju helt enkelt att ha en väldigt bra berättelse bara. Du behöver inte kunna skriva för att kunna, så att säga, att bara, och liksom bara, och inte tänka så här, jag ska inte skriva, utan jag ska bara redogöra för den här berättelsen, så att säga. Då tror jag nog att många kan, så att säga, den typen av böcker, det tycker jag när jag läser, att där saknar jag inte bristen på talang så ofta. För att det är ju tyvärr så att det är där min kräsenhet, alltså det är ju nu, ja. Jag vill ju gärna vara den här trevliga killen hela tiden, men det är ju tyvärr så att jag är ju lite snål ibland. Så att säga. Om man läser väldigt mycket samtidslitteratur som jag gör, så är det ju det här talangskylten som är tänd eller inte tänd, tyvärr. Oavsett om du ger ut böcker eller inte. Jag så att säga, ser du ju omkring mig i det utgivna, så att säga, också. Ja, det här är bra. Det svänger. Och du svänger inte, så att säga. Sen kan du ju för all del sitta i akademin eller vad som helst. Spelar ingen roll, så att säga. Utan det, vi som har det, vi känner igen det här i höret, så att säga. Det är fantastiskt när vi ser det. Det betyder inte att man inte skriver bra böcker. Eller en person utan talang kan skriva mycket bättre böcker än en person med talang. Jag brukar säga att jag föredrar ändå den misslyckade romanen som är talangfull än den lyckade, präktiga, tråkiga romanen, så att säga. Det, ja, för att det är, ja, det är så vi är. Och jag gillar såna här autodidakta författare som typ Eija Heterkivi Olsson, sådana saker man ser på en gång att this is talent, liksom. Det här är bara, det här är liksom inte, det här kommer inte från någon bördshem, utan det här är liksom bara rätt av. Hon kan, så att säga. Men behöver, och inte minst ser man det på, ofta på misstag som de talangfulla gör, för att de inte är lika skolade från början. Så där. Men just det här, jag, det du berättade, jag tror att jag har mött några operasångare. Det är den enda gången som, tycker jag, när man möter människor som kan sjunga, där det, i deras tal finns någonting som skvallrar om att här finns en annan resurs. Men annars, när man, jag håller med, när man möter vanliga sångare, så är det liksom att det kopplas på en helt annan grej. Men operasångare har, det är någonting där som ligger, det finns liksom, eller håller du med om det?
Ja, alltså, typ, absolut, min morfar var ju operasångare. Så att jag har ju vuxit upp med en väldigt bra operasångare nära mig. Det är ju en typ av att kunna rikta sin kraft. Alltså, jag är ju uppvuxen med opera, så att jag känner ju väldigt mycket för den konstformen. Alltså det är ju den, av alla kulturella uttryck så tror jag att det är den kraftfullaste. För det är egentligen att forma ett skrik till någonting vackert. Det är ju att du måste ju använda alla de kroppsliga resurser du har för att få fram den här tonen. Och den styrkan är ju, går inte att överträffa. Min morfar har ju använt det under släktmiddagar. Han är ju en man som tycker om att vara i centrum. Så att om liksom samtalet glider över något annat, så kan han börja sjunga. Och då överröstar han alla. Han är 93 år idag. Han kan fortfarande överrösta alla med sin sångröst. Så att det är ett väldigt effektivt centrum att... vad ska man säga, vara i sällskapets mitt.
Aha, det låter underbart.
Ja, om man skulle vilja. Ja, jag är avundsjuk. Alltså, jag tänker ju ofta att jag egentligen är en kastrerad operasångare.
Oj, på vilket sätt då?
Kastrationen? Kastrationen har någonting, det här med, som vi har pratat om tidigare, ilskan och en rädsla att liksom, ta för mycket plats eller vara för dominant. Att vara operasångare, så måste du ju möta de här sakerna inom dig själv. Jag har mött människor som har velat bli operasångare, som liksom har någonting hemmat i sig. Det går inte. Du måste helt ut släppa fram ditt inre på något sätt. Min morfar sa alltid att man liksom kan avgöra en sångares kvalitet om han eller hon är på månen eller inte när han sjunger. Och det är ett uttryck som jag tycker alltid stämmer, att liksom, om den här personen är på månen när han sjunger, alltså den är nästan i ett annat tillstånd på något sätt, då är det bra. Och de bästa operasångare och operasångerskor, de har de kvaliteterna. Liksom, det man blir hypnotiserad av deras kraft. Och den här kraften har jag själv då inte riktigt vågat möta inom mig själv eller släppa ut. Och då tänker jag, en kastrerad operasångare, ja, men då blir man liksom radiopratare. Jag vågar inte höja rösten mer än så här. Men jag kanske då kan förhoppningsvis ladda orden med samma kraft som operasångaren. Använder samma källa på något sätt.
Jag tänker nu att många, just opera då skulle vara ett undantag då, men annars så tänker jag att många konstformer är ju någon form av kastratextrakt eller sublimering för någonting annat, tror jag egentligen. Att man, jag tror att de bästa målarna är de som helst skulle vilja att vara musiker, och de bästa musikerna är de som helst skulle vilja vara målare, typ ungefär så. De bästa författarna är de som själv skulle då, om jag fick välja liksom, skulle jag absolut vilja vara dansare. Jag kan inte dansa överhuvudtaget. För att liksom, det är som att, apropå det här med att språket är liksom någonting annat än kropp, alltså någonting annat, det är liksom inte du. När dansen är så speciell, för det är så fysiskt. Alltså människor som kan utföra de här sakerna med sina kroppar, man kan göra det, skulle man inte behöva kommunicera överhuvudtaget. Man kan inte behöva ha ord. Det är magiskt att se på dans, tycker jag. Det skulle jag liksom helt, och nummer två skulle vara att skulle kunna måla liksom. Nummer tre, alltså, själva språket kommer långt ner egentligen. Och då är, men då kanske det, det kanske på den vägen ner, det alstrar någonting, hämningen alstrar någonting. Din hämning så att säga, operan så att säga, vägen ner till, tack vare den så finns det kvaliteten i liksom ditt, ditt sätt att närma dig muntligt i intervjuer och sådana saker. Det finns där.
Säkert, så det är... säkert. Den, precis, den kastrerade operasångaren, det blev...
Men operasångaren skulle aldrig kunna bli en bra radioprofil, man säger så.
För att, nej,
det, det behövs själva den här processen där det finns olika former av förluster som verkar.
Mm. Det är sant. Det är sant, intressant alltså. Men det kanske är därför jag har gjort så mycket om radio och musik i många, många, många år. Och det, i grunden finns ju en evig fascination inför sångarna och musikerna. Mm. Alltså de har någonting som jag inte har. Jag gick ju och spelade piano för en lärare, väldigt bra lärare i 15 års tid. Och, men lärde mig aldrig spela piano, jag kan inte spela någonting. Alltså på riktigt ingenting på 15 års tid.
Det låter nästan som en, det låter intressant. Det borde du skriva en novell om.
Ja, kanske det här som är min berättelse. Ja. Nej men jag hade ju allt liksom stöd hemifrån, en sån familj där musik hade en given plats, gick i musikskola, jättebra lärare som sagt. Övade en del, sen tröttnade jag på att öva efter ett tag för det gick så dåligt, men de första åren övade jag mycket, men mm. Ingenting hände, men jag gissar att den frustrationen som föddes i mig då över att sakna den här talangen är det som jag, när jag gör radioprogram idag om musik, är det som kanske laddar det. Mm. Alltså en djup, djup sorg över, både sorg och fascination inför det här magiska, särskilt pianister då, som är kanske den.
Mm-hmm. Vad har du för favoriter nu? Glenn Gould
Glenn Gould, om jag får be.
Okej.
Det är sådär man jobbar på P2, så jag är jättedålig på uttal. Men
dirigent ska man väl säga också, ingenting annat.
Nej, dirigent ska man säga. Glenn Gould måste man säga, annars får man ilskna.
Jättebra. Ja. Då kan jag ge tillbaka Salman Rushdie, säger man, och ingenting annat. Jag kan uppfostra sådär. Folk säger Rushdie, det har han aldrig hetat. Även journalister gör det.
Ja, Salman Rushdie. Just det.
Eller Salman Rushdie, men Salman Rushdie.
Men vilka favoriter har jag då? Ja, det här, hur lång tid har vi på oss? Alltså. Okay. Du kände till Glenn Gould, känner du till någon annan?
Nej, jag gör ju kanske inte riktigt det.
Nej, det här är...
det här blir tungrot för dig, jag tycker synd om dig. Nej, men Glenn jättejobbigt.
Glenn Gould är en favorit, absolut. Ja. Alltså han... Det är ju lite med pianisterna som det är med schackspelarna. Alltså att det finns en stor risk för galenskap. Och i alla fall ett enormt psykiskt lidande. Det är väldigt, väldigt många av de stora under 1900-talet som mådde fruktansvärt dåligt alltså, av olika anledningar.
Vad piskades en barndomen? Var det en aspekt?
Det är en del av det. Mm. Att de är lite sådär, och många av dem är underbarn. Så att de börjar tidigt. Och bara övar och övar och framträder och blir liksom små kändisar i ung ålder. Men sen är det någonting med den här talangen också. Det är någonting som bränner sönder dem.
Mm.
Och några av de här, det finns ju två enormt stora ryska pianister under 1900-talet. Där den ena är Sviatoslav Richter och den andra är Vladimir Horowitz. Och Horowitz, de är ungefär födda samtidigt, början av 1900-talet, eller kanske att det är slutet av 1800-talet. Horowitz då ber sig till USA efter revolutionen i Ryssland, men Richter stannar kvar då och blir liksom regimtrogen, eller han är tvingad till att bli regimtrogen. Men båda två då representerar två skolor inom det ryska pianospelet. Och ryssarna är ju bäst på klassisk musik. Om man ska hårdra det så skulle man kunna säga att de är det. Men det finns då en legendarisk konsert. Det är när Horowitz 1985 får återvända till Moskva och ge en konsert. Och han är gammal, han är upp mot 80 då. Han har varit fruktansvärt deprimerad. Det finns också en jag vet inte om det är helt... han gifte sig tidigt, men det är nog ganska så klarlagt att han var homosexuell och liksom brottades med att det var en av beståndsdelarna i hans liksom brottningsmatch, att han inte kunde erkänna det här och inte fick leva ut det. Men han då, 85, då har han varit djupt, djupt deprimerad under lång tid, och det sägs att han fick tunga mediciner och annan typ av behandling för att komma tillbaka. Men så får han då lätta upp i Sovjet, och han blir då, han är ju sett som en förrädare i och med att han flyttat till USA. Men han får då ge en av sina, det blir en av hans sista konserter också. Och då kommer han in på scenen, och då har det ju varit upplopp i Moskva i princip för att få tag på biljetter.
Mm.
Och det är bara han och en flygel. Och han är som han alltid var liksom på, han var alltid förkyld de sista åren under sitt liv. Så han liksom en stor snorig nästuk som ligger på flygen. Och så bara sätter han sig där. Och alltså när han kommer in ser det ut som den äldsta gamla farbror du någonsin har sett, som liksom stapplar fram till flygen. Och det här sänds då i sovjetisk tv, och det ska ges ut på skiva, och man vet då att han har varit borta, och han har varit så deprimerad så han kan inte gå upp ur sängen. Och så sätter han sig och börjar spela. Och det är då helt fantastiskt. Hela hans liv har handlat om att förbereda honom för den här konserten. Och det, han är då mästaren. Och han kallas då den sista romantiken. Han är liksom en av dem, han är den sista i en lång, lång tradition av klassiska musiker. Det kommer inte finnas någon, det kommer aldrig födas en sån. Alltså, han är del av en tradition som dör med honom. Och det här är en av hans sista konserter. Och det är fruktansvärt bra.
Vilken story. Ja.
Och där... En sista sak där är också att det händer samma sak där. Den här lilla farbrorn stapplar in på scenen och så börjar han spela, och då sker den här förvandlingen. Han blir liksom, ibland ser han ung ut i ansiktet, ibland så tåras hans ögon, ibland ser han ut som ett djur också. Så att hans ansikte får ett djuriskt utseende, och så spelar han en, något sånt där jätteavancerat pianostycke, och liksom demonerna kommer och tar honom i besittning.
Men jag tänker, just det, du säger att han liksom någonting har att göra med talang och döden, tänker jag, att den som, och dina pianolektioner och sådana saker, man måste ju, jag tror att talang är att säga att man gillar att öva, men att själva utförandet är en slags dödsögonblick. Det är egentligen inte... det är klart, man söker sig mot det, som man skriver författare. Man söker sig mot det färdiga, så att säga, resultatet. Men det finns någonting att då är det slut. Då är det dött, så att säga. Och det hjälper nog, tror jag, att skriva. För att då är det här och nu du ska vara. Det här skrivandet är, inte resultatet. Inte det. Jag tänker också med att stå på en scen eller leverera en opera, så som att... Visst, de musiker älskar ju att öva på sina instrument, men det är någonting med, när de sen ska gå på konsert, så är det någonting som är det finns en motstånd hos dem också. Sen kan de säga efteråt, det är bara härligt, jag älskar att uppträda, det är fantastiskt, jag är närvaro. Men det finns en nödvändig, så att säga, dödskant i det där, som att det är, man tappar sig själv vid det, vid kanten av uppförandet eller utgivningen eller publikationen, som jag tror hänger ihop med själva liksom den här driften som man har där livet pågår när man skriver det på något vis. Det kanske var lite för komplicerat, men jag har en schackhistoria annars. Vill du schack eller?
Ja,
jag kan möta. Det här blir anekdoternas eftermiddag.
Jag
gillar schackhistorier bättre än att spela schacken.
Nu har jag tagit hem mitt schackspel, men vi skulle faktiskt kunna...
Kan ha ett pågående parti här.
Kan ha ett pågående parti. Jag kan faktiskt gå och köpa till schackspel. Vi behöver ha ett hemma. Jag älskar att spela schack.
Ja,
jag är inte jättebra. Min pappa är jättebra. Jag har aldrig vunnit mot honom, tror jag.
Oh, han lät inte någonsin vinna. Nej,
han är otroligt bra. Så att vi brukar göra så här på somrarna, så jag har ju två bröder, så vi tre ett lag mot honom.
Okay.
Vi vinner ändå inte.
Fantastiskt.
Men jag spelar ganska mycket schack faktiskt.
Ja. Mm. Ja, men då får jag jag kan bara flytta pjäserna knappt. Men jag har en bra schackhistoria. Det här var min pappa som berättade. Han jobbade, han programmerade var han, när han var verksam. Och så hade han uppdrag för Alga, spelföretaget.
Mm. Just det, de som gör de här kända, typ jakten på den försvunna diamanten.
Ja, precis, de där, precis. Och de var väl stora på den sidan. Och då hade han en chef som var amatörspelare i schack, ställde upp SM tror jag lite mer så till och med, så att det var liksom, det var seriöst så att säga. Jag kommer inte ihåg den här chefen, men han var liksom, han var liksom verkligen genuint driven amatörschackspelare, och då alltså så även deltog i tävlingar. Och han hade liksom, han kom hem från USA för att ha varit på någon business trip eller vad det var liksom. Det var ju back in the days. Och då skulle han liksom, han hade träffat några som skulle köpa in något, rättigheterna till något nytt brädspel eller vad för någonting. Så, och då hade han blivit så här, på amerikanskt vis så hade de liksom varit så hjärtliga och öppna så här, och bjudit hem honom på middag hemma i sin lilla radhus så här, efteråt. Så här, men kom hem till mig och frugan och barnen så här, på middag liksom, på barbecue. Liksom. Ja, han kom hem lite liksom. Ringde på dörren där. Ja, så här är familjen, kom in och sätter sig en drink. Och här är min dottern och här är min lilla grabb. Så kom en liten grabb som var liksom 6 år gammal där, som ja, han gillar också att spela schack förresten så här. Ja, han tycker jättemycket om att spela schack så här. Ja, vad kul. Ja, well, ja, jag spelar också schack så här. Men jag sätter mig och tar ett parti med grabben sen väntar på drinken. Han dyker upp på bordet där, grabben ställer upp pjäserna där liksom, så. Och så spelar han liksom och snackar samtidigt med de andra, så tyckte vad förlorade jag nu? Vad händer nu så där? Nej, nu måste vi ta ett parti till så här. Måste, vad är det som hände här liksom, killen vann mot mig. Han vann faktiskt så här. 7 år. Och så ställde han upp ett parti och då liksom började han koncentrera sig mer och mer. Liksom. Till slut gav han sitt yttersta och fick storstryk. Sen var det dags att säga hej då till familjen Fischer och lille Bobby.
Otroligt.
Ja, det var
fint. Ja, det finns ju hur många schack. Du vet han, vad heter han? Magnus Carlsen eller Magnus Karlsson? Magnus
Carlsen, va? Carlsen med Carlsen,
va? Ja, alltså norske. Han är väl fortfarande världsmästare.
Ja, det är han, den unge nye norrman.
Den unge. Det finns ju liknande sån historia. Han är ju lite underbarn redan i sådär 9-årsåldern. Och så ska han möta Kasparov, den gamla världsmästaren som har pensionerat sig. Kasparov är ju liksom, han har kanske fått jättemycket betalt, det är någon slags uppvisningsmatch, och han är liksom lite sur att behöva möta en 9-åring. Men så visar man då hur Magnus förbereder sig. Ja, men det är att han läser Kalanka Pocket och dricker Fanta. Han är liksom jättecool, och så kommer Kasparov in där och bara, ett barn. Och sen så visar det sig att de spelar oavgjort. Och Kasparov blir så sur så han bara rusar därifrån. Och liksom, stackars Magnus sitter kvar och bara, ja, det var min stora idol, men...
Åh, nej.
Men då är tv-team där och då får ju Kasparov så mycket kritik för det här. Så de får ju då göra liksom, att de får ses igen. Och han säger, ja, jag blev väldigt imponerad av dig. Hur förbereder du dig? Nej, läser Kalanka Pocket och dricker Fanta. Ja, nej, men där, snacka om talang. Men en sista sak här med skrivandet. Jag blev väldigt bränd för sådär 10 år sedan. För jag gav ut en bok tillsammans med en forskare. Vi jobbade med den flera år. Det var väldigt märkligt. Framtiden hette den. Alltså den gavs ut på världens minsta förlag. Det lång konstig tillblivelsehistoria, men till slut så kom den ut och vi tänkte att den här kommer liksom ingen bry sig om. Men så fick den en recension i Sydsvenskan, och där skrev de då att det här var årets bästa bok. Gud vad kul. Och liksom, ja, den handlade om liksom digitaliseringen och vad kommer hända med internet och vad gör internet med oss människor.
Har du varit där inne och trampat runt?
Ja, jag höll på med det där runt 2007-2008 när piratrörelsen var stor. Och det här var egentligen ett långt fokusreportage, alltså tidningen Fokus, som jag hade så mycket extra material, så en av redaktörerna sa att det här är en hel bok, och ja, så började jag jobba vidare på det, och till slut så blev det då en färdig produkt som jag skrev tillsammans med en medieforskare som heter Jonas Andersson. Då blev vi jätteglada, bara, årets bästa bok och Sydsvenskan och sådär. Men det gjorde ju då tyvärr att alla andra tidningar beställde boken och recenserade den. Och sen så kom det då sågning efter sågning, och den ena elakare än den andra. Just emot fonden då, årets bästa bok. Men jag tror inte de hade skrivit så hårt om det inte hade varit att den första recensionen var då en hyllning. Då är det lättare liksom klämma åt den.
Ja, det är ju så mörk materia ungefär som man inte har bevisat sett finns, så fungerar ungefär kulturetablissemangets sociala strukturer. Det vill säga, det går inte riktigt att peka på exakt hur mekanismerna fungerar, men givetvis är det så att hade ni inte fått en sån hyllning i en sån liten tidning så hade det inte hänt de andra kraftfulla grova sågningarna. Så att säga.
Det var nog så. Men, och värst var då Aftonbladet, där det var, vad heter han? Lars Mikael Ratama, poeten. Mm. Som skrev då att det var den sämsta bok han någonsin läst i hela sitt liv. Mm. Så började recensionen så här, någon gång måste det ske att man läser den sämsta boken.
Oj.
Och det är den här då. Det var ju lite tufft.
Ja, det var. Man kan säga så här, det här med tips till alla som sitter, alla lyssnare som ska avslöja en hemlighet. Nu, det här enskilda fallet kan jag inte säga någonting om Lars Mikael Ratamas läsning av den här boken, det vet jag inte. Men generellt sett kan man säga att när en kritiker tar till superlativ så är det tecken på att den inte läst ordentligt. Oavsett om de är positiva eller negativa. Mm. För det du skottar över det intellektuella arbetet med hjälp av känslor och värderingsord. Så där. Värderingen bör rimligtvis ligga som en halv rad eller en rad längst ner någonstans eller inbakat successivt i texten om det är bra. Men när man håller på det här viset som att äntligen har Sverige en ny berättare eller det bästa eller det sämsta, då är det oftast slafsigt läst av kritikerna. Slafsigt och slarvigt läst. Mm. Det är väldigt lätt att skriva en sån typ av recension där man drar värdeomdömet åt ett eller annat håll. För att liksom bulla upp med någonting för man har ingenting vettigare att skriva om. Eller man har inte borrat tillräckligt djupt i verket. Det går att borra i vad som helst, nästan i dasspapper att kunna skriva någonting intressant om det faktiskt som man är. Så att säga. Men sen orkar man, sen i dagskritiken är ju av den kalibern att det ska ju vara lite snabbt. Det ska vara lite omdöme, det ska vara liksom i handen på någon som tycker någonting. Så att säga. Det är inte avhandlingar så att säga, oftast inte. Men det ska man vara vaksam på när man läser svensk dagskritik. Så fort det är någon form av superlativ i det. Det spelar ingen roll om det är positivt eller negativt så...
Jag kan säga två saker där. Det första är att i det här fallet, just med Ratama stämmer det nog. Alltså han hade inte läst särskilt noggrant.
Det hade däremot på sydsvenskan gjort.
Ja, otroligt. Det var han, vad heter han? Andreas Ekström.
Ja, okej. Okay, ja.
Han var inne mycket på
digitalisering. Han var ju också inne i det själv, så att säga.
Ja, absolut. Det finns politik bakom
precis,
här också.
Precis, men superlativen har också den förmåga att de visar lite grann var tillhörigheten ligger hos kritikerna.
Absolut. Ja. Men jag kan säga två saker om den här boken. Det första var att alltså jag tror du hade sågat den också om du hade läst den. Alltså den tar i för mycket. Mm. Alltså den tar i för mycket helt enkelt.
Mm.
Det är det som är dåligt. Alltså det är för stort. Mm. Allting är för stort. Anslaget är för stort, orden är för stora, ambitionen är för höga. Och är man inte då en otroligt skicklig skribent så kommer det där vara väldigt, väldigt lätt att skjuta ner.
Mm. Men det låter lite grann som att, även fast det var många år sedan, att det här lever kvar lite grann.
Mm. Ja, för att det hände någonting märkligt här. Det var i våras, då var det en kille, jag kan säga vad han heter för jag har lite reklam för hans projekt. Benjamin Elfors heter han och har en sån här intervjupodd. Han intervjuar olika kulturpersonligheter. Och då, han sökte upp mig och sa, jag läste den här boken du skrev, Framtiden. Jag vill göra en intervju om den.
Va?
Alltså den finns ju knappt att få tag på. Vi brände upp, vi hade ett lager någonstans med 1000 ex som inte blev sålda. Det brände vi upp. Jag har 1 ex liksom. Kanske finns på någon bibliotek någonstans. Men han hade läst den här, jag tror han hade lånat den på ett bibliotek och läst den. Och han bara, det här är ju superintressant. Och det fick mig att ta fram den här boken igen.
Okay,
och jag hade ju då, för att det var jättelitet förlag så det var ingen stor liksom, lanseringskampanj. Men tanken var ändå att vi skulle kuska runt lite på bokmässan och hålla föredrag. Men efter att de här recensionerna kom, alltså Aftonbladet var inte den enda som totalt såg den. Det var väl i princip alla andra förutom Sydsvenskan då. Så jag i alla fall tappade liksom sugen och kände men det var väl ett misslyckande. Och jag höll ju med om en del av kritiken också. Och jag kunde inte ställa mig upp och säga att det här är ett litterärt mästerverk. Men när jag sen kollade i boken så visade det sig att vi hade rätt.
Vi hade rätt.
Jag måste säga att vi hade rätt. Alltså stilistiskt var det det var too much, och det var ett språkligt var det, höll det inte. Men budskapet, och det var budskapet som recensenterna hade stört sig allra mest på.
Okay.
Och det var att vårt budskap var internet är farligt.
Okay.
Det var ingen som hade kunnat tro det. Nej. År 2010 tror jag den kom. Nej, eller om det var 2011.
Inte, och verkligen inte Lars Mikael Rattemas.
Nej, och särskilt inte att det här med sociala medier skulle vara farliga. Ja, för det precis. Var det handlade om också. Mm. Att liksom Facebook hade funnits några år och vi tecknade en väldigt mörk bild att det här skulle liksom det här skulle vara förödande för samhället på olika sätt. Och det var det ingen som hade kunnat tro.
Nej,
vid den tidpunkten. Så när jag läste boken så bara, ja, vi hade rätt. Men tyvärr då, det får väl återigen peka på det här med talangen. En skickligare skribent hade kunnat ro hem det här, liksom stilistiskt. För det, så är det ju när man ska skriva böcker, att det räcker ju inte bara ha en bra idé. Det måste gestaltas också. Man kanske...
Sen är det också fråga om den när det kommer till en boks eventuella framgång eller författas. Det är ju en annan sida av boken. Den konstnärliga resultatet är en sida. Du kan ha en konstnärligt jättebra resultat, men det är ingen som lägger märke till den boken ändå. Du ska ju, för att nå framgång måste du vara i takt med tiden. Jag brukar nämna till exempel på liksom, några år före Da Vinci-koden så kom den nästan likadan bok, fast bättre. Men den var liksom, den gavs ut på Brombergs blag, till Massklubben heter den, tror jag. Egentligen mycket bättre.
Aha.
Men det var några år för tidigt. Dan Brown kom exakt lite. Så att du kan vara både tidig och sen. Så att säga, även om du gör det bra. Så, att säga. Så det är mycket sådana. Och det här gäller ju naturligtvis även. Kanske i musiken, kanske inte lika mycket. Men definitivt i litteraturen så är det ju stora konjunktursvängningar. Mellan i decennierna vilka författare som anses vara de stora. Och vilka som är de små. Så att säga. Det finns ju gator i Fredhäll på Kungsholm i Stockholm. Döpt efter författare. Och man undrar, varför fick Orvar Odd en väg? Däremot inte Sara Lidman ungefär så liksom, ändå kan det, men ungefär det här växlar ju från tid till annan, och det är definitivt så att inom konsten så finns det undersökningar som visar hur du till exempel ska bli en författare som blir ihågkommen efter din död, och då handlar det inte alls bara om vad du ska skriva, utan du ska ha ett visst form av nätverk. Det är till exempel bra att ha ett hus som folk kan besöka efteråt, som man kan ställa i ordning till museum, och, liksom, och det är bra att känna vissa journalister som kan driva ett minnessällskap efter dig. Du börjar skriva inte för mycket, inte för lite, och liksom så här, inte för, men ungefär så. Det finns liksom parametrar mer än bara liksom att jag och stor konst. Det räcker inte för det första, och det behövs kanske inte för andra alltid. Seppa Heidenstam till exempel, ja, det är väl bra väg för intressant person författare, men det är framförallt att han är väldigt fint hem där i Överlid, som folk gillar att gå till kiosken och köpa blommor i, ungefär så. Det lever han ju mycket på liksom. Men
vi får återkomma till det här.
Det
är ett mysterium.
Precis, det finns ju själva tekniken också. Jonas Gardell har ju sagt en bra sak, tyckte jag, som jag har fångat, att har man inte titeln riktigt klar för sig från början, då är man inte riktigt klar med vad man håller på med.
Nej, det stämmer.
Och det gäller betydligt fler sammanhang än bara liksom revyer och sånt. Det gäller faktiskt också romaner, tror jag. Men vi tar det en annan gång då, eller?
Det gör vi.
Ja,
det gör vi.
Tack för att ni lyssnat.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.